Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, jag heter Johanna Wagrell. Det här är min podcast Vad blir det för mord? Det här är en podcast där jag går igenom ett mord med en tjejkompis till mig. Och vi kommer att prata om mord. Det är mycket mord. Så om man känner så här, jag tycker inte mord är någonting som man ska prata om hur som helst, då är det här nog ingen podd för dig. Men för alla andra vill jag bara säga, gud vad kul att just du vill lyssna på mig när jag svamlar på om olika mord som jag tycker är super, super intressanta. Kul, men då kör vi igång tycker jag. Vad blir det för mod? Hej och välkommen Elinor Svensson.
Tackar, tackar.
Du är min första gäst i min podd om mod.
Ja,
ja.
Jag är väldigt glad för detta.
Mm, men jag är glad för att det är du. Det känns väldigt tryggt och härligt. Mm. Jag har ju velat göra den här podden ett tag. Men jag har känt att det har blivit lite för mycket att jag infringar på den fruktansvärt bra podden My Favorite Murder som vi båda jag lyssnar på.
Yeah.
Men sen går jag på, skit i det för fan. Det är ju så himla roligt att prata om mord. Så nu gör vi det.
Eller hur?
Yeah. Hur ställer du dig till mord generellt?
Jag är
för eller
mord? Jo, men alltså, jag har aldrig varit så supernördig med just mord. När du och vår kompis och kollega Johannes Finnlaugsson har pratat om mord så var jag lite så i början bara, vadå jag älskar mord? Vad håller ni på med? Mm. Men nu så när jag börjat lyssna på My Favorite Murder då, så lyssnar jag mest på den för att jag tycker de är väldigt roliga tillsammans. Mm. Men jag har också fått upp ögonen för mord och hur härligt det kan vara.
Ja, alltså det handlar ju såklart inte om att jag tycker att det är nice mord, men det är bara det. Det finns ju någonting att man är så rädd för någonting så att man liksom inte kan sluta kolla in det liksom.
Ja.
Jag tror också att det är mitt sätt att så här hantera ondska liksom.
Ja.
Jag tycker att det är jätteobehagligt att tänka på att vi alla går omkring och skulle kunna jobba som lägervakter. Alltså för det visar ju alla studier när det kommer till ondska. Så här, om vi följer order och sånt där så kan alla stå där på Auschwitz och tycka att det känns rimligt att skicka barn in i gasugnarna.
Men jag tänkte på också att det är ju inte lika stor mordkultur i Sverige. Nej. Tänker jag. För att vi har ju inte så många mord att prata om. Men i USA, alltså jag förstår inte. Där är ju jättemånga människor.
Mm.
Och där är många fler mördare per capita skulle jag kunna tänka mig. Men det är ju helt sinnessjukt vad många det finns.
Ja,
så men vill man nörda in på något så är det ju mord i USA, tänker jag.
Ja, men sen är väl också det att det finns ganska många här. Jag kommer ta upp en del som man liksom glömmer att de finns sådär, som är intressanta. Men framförallt så jag vet inte om det finns fler per capita. Men där har man ju inte samma kultur att kalla allt sjaskigt hela tiden. För den här podden skulle ju lätt kunna kallas lite sjaskig.
Mm-hmm. Eller, vadå sjaskig? Vad menar du?
She was killed on November 31st, 3 days after they got engaged.
Ah, okay.
Alltså den grejen kör man ju mycket i USA. Ja, och den ses ju i Sverige som inte... Ja, den skulle kanske ha TV3.
Mm, lite osnyggt.
Ja,
lite osmakligt.
Ja, ja. Så att jag tror kanske att det är det. Plus att jag kommer prata mycket om mord utomlands och i Sverige, men framförallt, jag tycker att det är kul också att spekulera. Jag kan ju säga det nu, jag tar inget ansvar för att sitta och spekulera om jag tror att det var den här som mördade den och den. Den yeah. personen är säkert psykopat. Alltså du vet...
Det kommer vara mycket conjecture, som de säger.
Sveriges Radio har ingenting med det här att göra.
Nej.
Och det kommer vara väldigt tydligt.
Ja, det, all önskvärd tydlighet visas detta.
Mm. Det är bra. Men grejen är så här, jag tänker ju nu att jag ska dra igenom ett mord för dig. Det här blev ganska långt, som ett första avsnitt.
Jag älskar att det var det första du sa när du kom innanför dörren. Ja. För vi är hemma hos mig och spelar in detta. Mm. Och du bara, alltså det är så långt. Det är så långt.
Det är verkligen fruktansvärt långt.
Ja.
Men anledningen till att jag tog det, för först tänkte jag att jag skulle ta ett annat mord som jag blev väldigt inspirerad av när jag såg, men sen kom jag på, nej men jag tar det första. För det här minns jag att jag läste när jag var, jag kan inte ha varit mer än 12 eller någonting.
Okay.
Och blev så här, nej det här kan ju inte, det finns det här på riktigt. Liksom.
Var du så att säga en mördnörd, som vi kallar det,
ja.
Redan när du var 12?
Ja, men jag blev nog det då.
Okay.
Alltså jag hade läst första... liksom deckare och sånt. Men det är ju lite en annan grej.
Ja.
Utan det var mer att jag så här läste om... Jag såg en notis i någon så här skräptidning liksom, ja. Som låg hos någons, liksom, någonstans. Så kom jag ihåg bilden av att de hade intervjuat någon granne till de jag ska prata om nu. Och att jag blev så här, men gud, det här kan ju inte... Det här finns där på riktigt. Och jag tror att det är då jag blev den här lagom rädda.
Mm.
Så att jag blev inspirerad, alltså intresserad istället. Inspirerad, gud vad fel.
Jag blev nej. Inspirerad.
Jag blev så inspirerad så jag började mörda folk själv faktiskt.
På daglig basis. Och numera är jag ett riktigt proffs.
Det här är egentligen bara min research till när jag ska bara tappa det fullständigt. Ja. Så att, jag menar ju inte på något sätt att vara taskig mot alla offer. För det blir så att man skämtar lite om ord när man pratar om det så här.
Ja.
Men det är ju ett sätt att hantera det. Tar man illa upp eller tycker så här, gud vad hemskt, så får man inte göra. Då är det här fel podcast för dig.
Ja, alltså då... man ska inte behöva säga efter varje skämt obs, inget ont om bla 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 bla.
Nej.
För det får man bara... Du är en humorperson också.
Jag är ju en humorperson, ja.
Det ska ju vara
det är du
väldigt tydligt att vi är komiker. Och ja. Många som kommer att gästa, gissar jag, kommer att vara komiker.
Men jag tror många som blir sura över sen när man säger att jag älskar mod, att de tycker det känns lite jobbigt. Det är samma människor som inte riktigt är med på att man får skämta om allt.
Nej.
För det blir lite den här... Det är ju lite så, tycker jag, med båda de frågorna. Att håller man på med humor så är det så man hanterar världen.
Mm.
Även mord.
Verkligen.
Och tycker man det känns tungt så, då kan vi vara vänner på andra sätt.
Mm.
Kanske.
Eller inte.
Eller så, vi kanske inte är det bara.
Ni kanske går lite omvägar runt varandra istället.
Ja. Tittar argt. Inte mörda
lite,
varandra.
Lite så här, som en svan. Vi går förbi varandra.
Det är min läskigaste som ska gå förbi en svan och så gör den det.
Ja.
Det känns jätteläskigt.
Jag är inte alls rädd för katter som fräser, men svanar.
Ja.
Man bara, varför? Vad gör du? Jag ska göra en podd om svanar för jag är så rädd för dem. Du bara...
Ja, jag bara, ja, nej, det låter som en jättedålig idé. Okej, men ska vi sätta igång med det här mordet?
Ja, tack.
Morden.
Är det flertalet?
Gud, ja. Okej. Alltså, det kommer vara ganska stort, och så här, men jag tog det och så insåg jag, wow, okej, okay, det finns mycket här. Så vi tar det i tur och ordning och så ser vi lite hur det går.
Mm.
Men jag ska i alla fall berätta om The House of Horrors, nämligen 25 Cromwell Street, Fred och Rosemary West.
Mm-hmm.
Har du hört talas om dem här?
Jag känner inte igen det bara så här, på rak arm.
Okej, så den 26 februari 1994 går polisen i Gloucestershire in, eller om det var i Gloucester, skitsamma, in ett hus på Cromwell Street efter att en av döttrarna berättat för en kompis att hon tror att hennes pappa dödat hennes syster, eftersom ett klassiskt skämt i familjen är "behave yourself or you'll end up under the patio like Heather". Yeah. That's the joke.
Vadå?
Man får skämta om allt, som jag precis så sagt.
Så under trädgårdsmöblerna, betyder det alltså?
Ja. Eller under så här stenlagd, ja, det, liksom, under, gård typ. Like Heather. Så man tar in pappan Fred, som först nekar till allt, men liksom, jag kommer till det sen, men det finns redan indikationer på att något inte står rätt till, så man går liksom in i det här huset. Och hittar ben. Och då erkänner han. Men alltså under de närmaste månaderna då, så hittar man 9 kroppar. I och omkring det här parets hem. 4 begravda i husets källare.
Och den här källaren, alltså, den är så obehaglig. Det är, har du liksom, sett bilder?
Ja.
Oh my god.
Jag har sett bilder. Jag googlade det. Alltså det känns det är som för det blev sen barnens rum där nere. Så att ja, det är som målat på väggen och så.
Jag måste bara fråga.
Ja.
Den här frasen behave yourself, annars så slutar du under the patio like Heather.
Ja.
Då har de aldrig träffat någon Heather? Eller är det någon syster?
Jo, Heather var deras syrra, ja, som bara försvann en dag.
Och han började säga så då?
Ja, men de sa också, nej men hon har flyttat. Hon vill inte vara kvar.
Okay.
Det kommer till det, men ja, det var ju, fanns ju ingen i det huset som mådde
jag
bra.
Jag älskar den sägningen, att han inte kan låta bli.
Ja, att han liksom bara, det här skämtet, jag kan inte låta bli, det är för bra. Han bara, så bra är det inte, Fred.
Eller jo, eller
ja, man hittar i alla fall 9 kroppar i omkring parets hem. 4 då i husets källare och 1 under ett badrumsgolv. Och så 3 stycken i trädgården, inklusive då Heather, som då var begravd under the patio.
Han låter väldigt händig.
Men det var han. Han var en gammal bonde.
Ja.
Och också carpenter. Eller han jobbade liksom med snickare och sånt.
Ja.
Offren bar spår av extrem tortyr.
Nej.
Och sexuellt våld.
Nej.
Alla var styckade. Och ben saknades från samtliga skelett, så små ben. De benen verkar som att Fred har behållit som små minnen.
Nej, men
i huset bodde under den här tiden Rosemary och Fred West med sina 573 barn. Nej, men de hade väl många barn.
Jag bara,
ja, men de hade så många barn. Det tog ett tag för mig att så här, fnula ihop hur många de hade.
Ja.
För Fred
för
hade
var några som var döda och några var under altanen.
Och de hade, det var så en lång period de höll på att skaffa de här barnen. Liksom. Jag tror de fick först när de var... Ja, det har kommit till det. Men Fred hade liksom 2 sen tidigare. Och så fick de 8 stycken ihop. Men sen har jag också läst att de hade 11 barn.
Satan.
Så jag får inte riktigt ihop det där. Men jag tror, för det var några som han dödade i tidig eller sent fosterstadie också. Jag vet inte om de räknas in det. We'll get to that shit. Men det är
många
mycket
aborter. Han var seriemördare på det viset.
På det viset så var han det eftersom han dödade mamman samtidigt för convenience. I alla fall. Alla bodde inte hemma och alla levde ju inte då 1994. Mm. Men alla hade fruktansvärda barndomar. Kan man väl säga. Så vi tar det från början för att liksom få någon sorts överblick av det. För ingen del av varken Fred eller Rosemarys liv var någonsin ens lite normalt.
Nej.
Så Fred då, han föddes 29 september 1941. Han är äldst av sina syskon. Han hade fått någon storbror, men de hade dött liksom, som det var då för tiden.
Classic.
Hans mamma syskon. Daisy Hannah Hill, hon var 19 år gammal när hon fick honom. Och då hade hon också fått döda barn innan. Alltså då. Ändå fruktansvärt tidigt hon börjar.
Ja, fast inte för den tiden kanske. 40-tal.
40-tal var man så. Ja, det kanske är så då. Att man bara, när man är 17, bara, det var rimligt.
Pop min mamma föddes på 50-talet och hennes mamma var typ så här 30 och alla var så, oh, how very old.
Just det.
Så jag tror det.
Ja, då var ju folk nästan döda redan. Okej, pappan Walter Stephen West, han var 27. 19 och 27 också så här. Okej, när träffades ni då? Okej, whatever. Pappan beskrivs som väldigt sträng och mamman som överbeskyddande. Men grejen är så här, pappan som sträng, då tänker jag så här, när man beskriver pappor som stränga in the olden days, då betyder det att de var fruktansvärda människor.
Ja.
Och mamman som överbeskyddande, är man det om man låter följande hända så att säga? Ja, vi får se. I alla fall, 1946 så flyttade de till Moorcourt Cottage. Heter den. Det var superfattigt, de hade ingen el, ingen värme och alla var tvungna att jobba väldigt, väldigt mycket. Även Fred då. Och mamma Daisy födde 8 barn, varav 6 överlevde. Det känner jag igen så här. Man bara, du, sen när folk får barn nu så är alla äldre så här, gud vad ni håller på att fixa förr i världen, du vet, det var inte så mycket. Och man bara, nej men de dog ju också hela tiden.
Ja, du menar när man förbereder innan ungen?
Ja,
ja. Bara, ni köper det, ni vågar er på det. Man bara, ja, men...
Ska ni inte äta lite bry? Nej, vi ska inte äta någon bry. Yeah, I don't know. Och också att hon var 29 år gammal och hade fått 8 barn. Jag kan bara tänka mig att hon såg ut som typ någon kvast. Jag vet inte. Ja, men barnen arbetar väldigt mycket och Fred behöll den här höga arbetsmoralen hela livet. Men han behöll också en vana att stjäla grejer.
Ja, det är inte hela världen.
Det kan man ju inte tycka hela världen, nej. I skolan hamnade han mycket bråk och han kunde inte läsa. Vilket han också behöll nästan hela livet. Att han är svårt att läsa. När man hör honom prata så hör man också att det låter lite... Det var väl ingen hel mening, kan man ofta tänka.
Okay.
Han hade inte så mycket kompisar utan han hängde mest med sina syskon och sin mamma. En riktig sån mamas boy, kallar man för. Han har själv berättat att han började ha sex med sin mamma när han var 12.
Oj, skryt.
Ja, precis.
nej, Star Wars. Men typ lite. Han tyckte det var helt rimligt med incest. Det var på hennes initiativ. Han tyckte det var superrimligt med incest, för hans pappa låg med systrar hela tiden. Och han sa att de brukade ligga med djuren på gården också, tillsammans med sin pappa. Och hans pappa hade sagt så: ta för dig, om det är något du vill ha så ta det. Typ. Så han liksom...
Jag tänker att det är en sån grej som bra föräldrar också säger.
Ja.
Men man kan mena lite olika saker.
Men han sa också, du får göra vad du vill så länge du kommer undan med det. Så det var lite så här, vill du våldta någon, kör. Så länge ingen ser dig liksom.
Men aldrig förråda någon som lever in på din själ.
Ja.
Och så länge ingen kommer på det.
Grejen är, hans bröder har sagt att det inte var så. De känner inte igen sig i den här bilden. Och grejen är att... Då vet man ju inte riktigt, för det skulle ju förklara mycket om det var så, men samtidigt så här, du vet, Thomas Quick eller Sturbergvall eller vad det kallas nu, han har ju också sagt sådana sjuka grejer om sin barndom, som alla hans syskon är så här: va? Nej. Typ så här, mamma födde min syster och sen våldtog de mig samtidigt med en gris. Alltså det är mycket konstigheter.
Ja, det kan ju vara så att han bara var sån mot Fred också. Och de andra syskonen, då hade han, pappan redan fått ur sig sin crazy på sin äldsta son. Eller det låter inte så troligt. Men...
Nej, men också kanske att mamman låg med den äldsta sonen som hon uppenbarligen favoriserade mycket. Vem vet? Ja. Man vet, men det kan ju vara att han också favoriserade väldigt mycket själv. Man vet inte vilken del av det som är sant.
Nej.
Men det känns väl rimligt att han inte hade en jävla bra uppväxt.
Nej, det var kanske inte topp av the hip.
Så när han var 16 så började hans bror gå ut på puben, och då verkade det som att han var svinjobbig mot alla tjejer. Alltså gick och tallade och blev så här. Och var väldigt dålig i sängen tydligen, sa de. Det stod att han var en självisk älskare.
Jag tänker att det skulle vara lite standard på den här tiden. Det är inte så att många kvinnor på 60-talet bara... I know what I want in bed.
Men liksom, men det jag tänker då är att han är så supertortyrmänniska redan då. Och det är då det de uppfattar som själviska älskare. För att bara inte få en liten vad ska man säga, hjälp efter. Det hade de inte ens tänkt fanns.
Han gjorde en omskärelse på mig. Han var väldigt självisk som älskare.
Men typ. De var så himla låga standard. Kort efter hans 17:e födelsedag så köpte Fred en motorcykel som han uppenbarligen inte kunde hantera. För 2 månader senare så bröt han huvudet, har jag skrivit. Men jag kommer inte på något bättre. Han skadade huvudet. Han var medvetslös i 7 dagar.
Detta är ju en classic grej också. Nu verkar han vara fuckad redan innan.
Ja.
Men i My Favorite Murder så har de ju hittat, eller också i forskningen tror jag, en koppling mellan head injuries i barndomen och att de sen blir seriemördare eller mördare.
Verkligen, ja. Klassisk sån grej.
Där har vi den.
Mm, verkligen. Så det är inte så bra. Plus att 2 år senare fick han en huvudskada till när han stod och tallade på en tjej som bara blev så jävla förbannad så hon slog till honom, som bara, så han föll 2 våningar ner. Han stod på en trappa.
Oh, jävla.
Det gillade jag ändå att läsa.
Ja, det blev man glad. Det är bara att det är hennes fel att han är mördare.
Det var trist. Jenny. Eller vad hon heter. Ja. Men i juni 1961 så kommer det fram att Fred har legat med sin syster Kitty som bara var 13.
Amen.
Och här har vi ändå lite den här frågan om allt var så jävla guld hemma.
Mm.
Han har legat med henne ett halvår. Och hon har
vilket
blivit
långsam. Självisk älskare, my ass.
He tried. He did try. Nej, men hon har i alla fall blivit gravid.
Mm.
Så det var ju härligt. Och han blir...
Så det kom ju något gott.
Ja, något gott kom av det här. Jag vet inte vad som hände med den unga. Jag undrar om de gjorde abort kanske. Jag läste inget om att den fanns kvar sen.
Den dog väl. På ett eller annat vis.
På ett eller annat vis gjorde han det. Men han blir i alla fall arresterad. Och när polisen förhör honom så är han så: vadå? Jag har våldtagit små tjejer i massa år. Vadå? Jag är inte alla det. Det är hans inställning.
Ja, ja, ja.
Och då känner man igen bara, fast en sån son. I don't know. Hur som helst. Men sen när det blir rättegång då så skulle hans mamma vittna till hans försvar. Och den här Kitty vill inte vittna alls.
Nej.
Såklart då, eftersom mamman då är såhär, nej men vet du vad, din bror kanske våldtog dig, men jag är på hans sida.
Mm. Härligt.
För att I started this.
Våldtäkt och våldtäkt, kanske hon sa.
Ja, vad hade du på dig till exempel?
Mm.
Ja, men så det gick inte bra. Så Fred, men i alla fall, så det blev inget med det. Och sen gifte han sig i september 1962 med Catherine, men hon kallas för Rina Costello, en tidigare flickvän. Rina var vid den här tidpunkten redan gravid med en annan man, en pakistanier. Och barnet föddes 1963 och då sa de till folk att de hade fått missfall och sen adopterat den här halvpakistanska ungen istället.
Yeah.
Jag vet inte om folk köpte folk verkligen det. Right, that seems just about tip-top.
As you do.
As you do. So what do you do for a living? I'm a prostitute and a stripper. Mm. För det var det hon var.
Härligt.
De döpte i alla fall när det här barnet till Charmaine och flyttade till Glasgow. Och 1964 fick de sitt andra barn, Anna Marie. Anna Marie blev typ den kändaste. Hon har skrivit böcker så här om hur hon överlevde
okay.
hela sitt liv. Men de bodde ihop med sin nanny då, Isa McNeil, som har berättat att hon, Rina, var en bra mamma som försökte liksom, men Fred var väldigt hård mot barnen och att han verkligen, alltså han verkligen varit helt vidrig.
Mm.
Alltså typ när han var hemma så fick inte barnen vara ute, utan då fick de liksom sitta, de hade en sån våningssäng och så i undre delen så hade han gjort som stängsel så att det blev som ett litet fängelse. Där fick de vara när han var hemma. Och typ så här, den här Rina skaffade sin älskare som typ berättade att, för Fred körde en glassbil.
Uh-huh.
Såklart. Being the child molester that he is. Så är det klart att han jobbade med det.
Mm.
Och så typ berättade den älskaren då att han hade varit där och så hade han sett hur det här, den lilla flickan som kanske var 3-4 bara, pappa kan jag få en glass? Och han hade bara så här smält till henne. Det var hans svar. Så han var den typen av person.
Härligt.
Han hade massa affärer, alltså han misshandlade både sin fru och sina barn, 100% sadist och vidare bara.
Mm.
Rina skulle ha jobbat som stripp och prostituerad och Fred fungerade som hennes pimp. Ett jobb han tog över uppenbarligen av den här pakistanien. Så det är härliga tider, lyckliga människor, lyckliga gatan, finns inte mer.
Ett drama om relationer och affärer.
Ja.
Handel.
Handel.
Av kropp och själ.
Av kropp och själ och väldigt lite pengar tror jag.
Ja.
I alla fall, Rina hade ju träffat den här älskaren, hon kunde ändå inte komma därifrån trots att hon försökte och sådär. Och till slut så hamnar hon då i en husvagn tillsammans med Fred och två andra kvinnor. Det är den här Isa McNeil som jag berättade om som var nanny och Anna McFall.
Det är bra namn.
Ja,
Isa
de passar McNeil
och Anna McFarm, eller vad heter hon?
McFall.
Ja, det är bra.
Ja, men, eller hur? Det ska man ge dem.
Ja.
De hade väldigt lite annat. Det var väldigt annat. Anna McFall till exempel, hon rymde hemifrån och ja, hon hade det svårt.
Men hur kom hon in i bilden?
Alltså hon träffade Fred. Han berättade att hon satt och grät på något trappsteg och såg ut som en tramp, sa han. Ja, och då gick han fram och sa hur är läget och hon var så här ledsen och så fick, sa han att hon fick bo hos dem och så där. Men hon var också då prostituerad naturligtvis, jätteung prostituerad.
Mm.
Och hade rymt hemifrån och allt var vidrigt och hon hade ingenting. Liksom. Som vanligt.
Jaja.
Men då flyttade den här husvagnen för Fred, alltså, där de bodde innan han jobbade med glassbilen, då lyckades han köra på en liten 4-årig pojke som dog.
Nej.
Så de fick flytta. Och det, alltså, det är det enda mordet han har begått där det är så här, alla andra är, folk har varit så här, nej men det var nog inte meningen.
Ja.
Och ändå är man lite så här, kan vi inte bara säga att det var det? Ja, då blev det i alla fall en husvagn. Och i husvagnen verkar det ha vidrigt på alla vis och det var massa olika twist and turns och folk som försökte fly och komma tillbaka och sånt. Jag orkar inte gå igenom allt, men det verkar i alla fall som att Fred redan här har börjat sexuellt utnyttja Charmaine, som är hans styvdotter då, som är 3.
Mm. 3.
Mm. Oh my god. Fruktansvärd människa. Men vi behöver i alla fall prata lite om den här Anna McFall. Eller Anne McFall heter hon. Anne McFall som bodde med dem. För det är vad det verkar Freds första mordoffer.
Aha.
Nämligen.
För i juli... Förutom 4, ja just det. 4-åringen blev inte mördad då per se.
Nej, precis. Och det var ju bara ett litet barn. Ska jag.
Men inte.
Ja, precis. It's a weight issue.
Det var knappt en människa.
Ja. Lite mer än ett foster.
Ja.
Men vi behöver börja prata med henne. För att, i juli 1967 så är Anne 18 år gammal och 8 månader gravid. Mm. Med Freds barn.
Jaha.
Samt försvunnen. Och man hittar inte hennes kvarlägor förrän 94 då. Men allt rullas upp. Ja, och då visar det sig att han har styckat henne innan han begravt henne. Men man hittar inte alla benen. Så man tror att han har sparat vissa ben. Vilka ben är, du som är fysiolog, vilka ben är phalangibones?
Det är benen i fötter och händer. Typ som här mellan.
Just det.
Eller så här fingerben och sådär.
För jag tänkte bara på att Phoebe alltid vänder sig så här, Regina Phalange, att yeah. Det är hennes.
Men detta är typ go-to. Så här phalangialleden är den yttersta okay. Här tror jag.
Alltså så det är små benen.
Ja, precis.
Det är de vanliga som man brukar ta i alla fall.
Jag tänker mig att han kan ha gjort ett litet härligt halsband av dem.
Mm.
Hårklämmat.
Någonstans har han dem. Ja. Oh, fy fan.
Eller persat kuken med dem och bara kört igenom. Ja, jag vet inte varför. Jag bara fick feeling.
Man kan ju hoppas att han har gjort det. Mm. Det skulle vara härligt. Han har också skurit ut hennes ofödda barn.
Nej, varför då?
alltså han gillar tydligen typ att stycka verkare som. Ja. För sen när han blir tagen då så är han så här, nej men gud vad hemskt, det måste vara Rose som gjorde alltihop och jag fattar inte varför hon skar upp allihop. Och sen de bara, men du, alla de här benen som inte finns här då? Då han så här, I kept those. Okej.
Okay. Ja, ja, ja.
You're an asshole, obviously. Så ska vi prata lite om Rosemary Letts.
Det var alltså
hans blivande fru.
Okay.
Och också seriemördare. Rosemary Letts föddes i Devon 29 november 1953. Hennes mamma...
Förlåt, jag trodde det var så. Ska vi prata lite om Rosemary Letts? Sorry, låt oss göra det nu. Jag var snabba svängar. Men hon heter alltså Letts.
Hon heter Letts i maiden name. Mm. Men hennes mamma hade en väldigt svår graviditet med henne och var väldigt deprimerad. Och därför så fick hon sån ECT-behandling. Mm, så electroshock therapy.
Yeah.
Under graviditeten. Och då finns det väl lite spekulationer om att det kan vara det som har skadat det här seriemördarfostret som hon hade i sin mage. Man vet inte.
Shit happens.
Yeah. I alla fall, när Rose blev tonåring så skilde sig hennes föräldrar och hon flyttade först in med sin mamma, men sen valde hon att flytta till sin pappa som var paranoid schizofren.
Ja. Yeah.
Which is great.
In där bara. Flytta dit.
Ja.
Prova något nytt.
Han var också våldsam och utnyttjade henne sexuellt från en väldigt tidig ålder. Det är det som är så konstigt att hon bor med sin mamma och sen bara, I wanna go live with dad. då är det svårt med båda föräldrarna, känns det som.
Eller bara en väldigt intensiv revolt.
Hennes
mamma bara, men han våldför ju sig på det. Yeah, but I hate you because you don't let me go to that festival.
Ja, men alltså, jo, exakt. Men sen blir det väl så också. Jag tänker, om man börjar tidig ålder så tror ju hon säkert att det är normalt. Och hennes mamma var säkert inte rimlig med det heller. Alltså.
Det har säkert varit lite balla där också.
Ja, men verkligen. För hon ska också själva utnyttja sin lillebror sexuellt.
Mamma.
Under tidig tonåring.
Alltså, sådana historier gör att jag tror att detta händer i alla familjer.
Nej, men det gör jag med. Men det tror jag, det är bra. Jag tror det. För det är så här, annars så kommer folk, alltså så här, det kommer när jag var liten typ, och gick i skolan. Och typ, jag vet ju att det var folk i min klass som hade jobbigt hemma på många sätt.
Mm.
Men det var som att lärarna kunde inte ens ta in att det var så. En kille bara, men min pappa kommer slå mig. Och våra lärare bara, nej, det är klart han inte gör det.
Hör du, Mr. Nojig?
Ja.
Man up.
Ja. Och jag tror att det blir så.
Ja.
Liksom att han brukade berätta typ att han slog deras lilla syster och sånt där. Och då bara, det är sluta nu. För det går liksom inte att ta in om man inte är medveten om att, om man inte utgår från att alla är de värsta människorna i hela världen, så kommer liksom.
Ja.
Jag vet inte.
Ja, men det är nog bra.
Jag kan också ha fel i den teorin.
Men jag tror verkligen på det, att det är lättare. Att, alltså hellre whistleblowa för mycket än för lite när det kommer till sådana grejer.
Men eller hur?
Så,
jag gick förbi en man på nu när jag skulle hit.
Ja.
En man som bara gick med en svinstor resväska. Och jag tänkte så här, det är ett lik i den.
Ja.
Det skulle jag klart för dig.
Det är ett så lik mycket i den. Så du vet det.
Mm.
Och så hade han sagt, tjena, vill du kolla min väska? Så hade du bara skitit honom.
Han tittade på mig och blinkade som att vi hade en flört.
Ja.
Jag gick väl och stirrade lite för mycket på det.
Du gick och bara gjorde så här, jag ska skära halsen av dig.
Ja. gick och visade patten, gjorde jag.
Ja, som man gör.
I alla fall, vad fan var det jag skulle berätta nu? Jo.
Anne-Marie's child.
Rosemary.
Ja,
i alla fall. I 1969 då, när hon var 15, så började hon dejta 28-åriga Fred West. It's a match made in hell. Men då, just då, så bodde han då i den här husvagnen med, jag tror i alla fall Anne McFall var kvar då. Eller var hon döda då? Jag tror kanske hon var döda då. Ja, 67 var hon döda. Men han bodde där, och så hade han hand om sina barn lite då och då, för när han inte pallade så gav han dem bara till sociala myndigheter. Och sen när han hade tid så sa de, absolut, ta tillbaka sina barn. De verkar må jättebra hos dig. Fruktansvärt
som
härligt.
Som ett dagis. Långtidsdagis. Mm. Underbart.
Hennes pappa tyckte inte om relationen. Vilket är så här, men lite äckligt att han är så här, är du otrogen?
Ja, för först var jag så här, det är klart han inte gjorde, sen så bara
Ja, verkligen. Och så han hotade dem att ringa social services. Jaha. Vilket han också gjorde.
Nej, men,
vadå? Så hon åkte lite in och ut där, men hon gick alltid tillbaka till Fred, för jag antar att det måste vara mycket bättre än sin schizo pappa. Ja. Och hon tog också då hand om döttrarna då, Anna Marie och Charmaine.
Ja. De var väl typ lika gamla, eller nej? Som hon. Inte riktigt.
Nej, jag tror att de var barn. Alltså,
ja, okay.
Typ,
de var bara babies.
Ja, alltså verkligen femåringar typ.
Okay.
Men 1970 så blev hon gravid. Och de flyttade in i en lägenhet i Midland, på Midland Road i Gloucester. Från och med början av 1970-talet så arbetade Rosemary West regelbundet som prostituerad.
Alltså det är såklart. Det är så mycket sex att sälja.
Ja, det är den röda tråden. Man blir verkligen så här, vad är ni för män? Vilka är det som köper? Skitsamma. Ofta då medan hennes man såg på. Hon uppmanade också Fred att sexuellt utnyttja sin dotter Anna Marie. Och det här började då när Anna Marie var 8 år gammal. Då tog de ner i källaren och band fast henne.
Hon bara tänkte, hur tog min pappa hand om mig?
Ja.
Hallå, det känns som att det fattas något. En familjetradition.
Nej, men de kallade det för The Family of Love. Så att de tänkte att de skulle uppfostra barnen till att kunna tåla det från tidig ålder.
Åh, fy fan, vad sjukt.
För Rose utnyttjade också barnen själv. Anna Marie framförallt då. Och sen blev hon också tvungen att prostituera sig i det här huset. Varpå Rose säger till henne, you're a lucky girl. Hon hade lite annan syn på det här än vad de flesta kanske skulle ha. En av de mest frekventa sexköparna på när de sen flyttade in då på 25 Cromwell Street, det var hennes schizofrena pedofilincest pappa.
Ja, vad skönt att han nice. Köpte till.
Mm. Han så dog sen 79, bilder. Men han köpte alltså sex både av Rose och av Anna Marie.
Och då var det ett hus då, där de hade sin patio och källare och hela.
Ja, de flyttade till slut och då kommer till det. Men jag kommer till det sen. Men Rose var i alla fall väldigt ofta gravid. Hon blev mor då till 8 barn. Yeah. 5 av de här barnen tror man var Fred West. Medan 3 av liksom var hennes klienters.
Ah, just det.
Som hon träffade genom sin prostitution. Deras första gemensamma barn föddes 1970 och hette Heather Ann. Det är hon som sen hittas under Perio. Fast man tror också att hon kan ha varit inte Freds utan Roses egna pappas barn. Det är också en. Yeah. It's all very nice this.
Barn. What's the difference?
What's the difference when you get to put it in? Fred åkte in i fängelse 1970 för att snott bilar och någon skatt han smiter från. Det var sånt som hände lite då.
Han var lite skatt de tog honom för det.
Ja, han var lite in and out of på grund av så här skitgrejer hela tiden.
Kvinnor, absolut. Men skatten, Fred. Skatten.
Ja, vi vet att du våldtar folk, men släpp det nu. Vad är det här? Du har ju inte betalat din räkning. Ja. Strax före Fred lämnade fängelset den 24 juli 1971 dödade Rose Charmaine. Oj. Alltså den yngsta dottern då.
Ja,
eller den äldsta dottern med. Halvpakistanierna.
Ja.
Hon tog Charmaine, Anna Marie och Heather för att besöka Fred den 15 juni. Och mycket kort efter det datumet tror man då att Charmaine blev mördad. För hon har blivit mördad innan Fred kommer ut.
Ja, okej. Okay.
Och Rose förklarade Charmaines försvinnande genom att hävda att Rina, hennes mamma då, hade hämtat Charmaine för att hon skulle bo med henne i Bristol.
Mm.
Och till Charmaines skola sa hon att barnet hade flyttat med sin mamma till London. Och när Anna Marie liksom...
Just det, är England. Fan vad jag tänkte USA hela tiden, bara för att jag var så inställd på det från början.
Bara för att det är så sjukt.
Ja,
men... But it's Britain.
So... Anna Marie.
So they're Rina. Also very ugly.
Just det, men det har låtit lite så... Rosemary, alltså det låter som amerikanska namn egentligen, så Rosemary och Anne Marie. Nu måste jag ställa om. Så, nu är vi i England.
Tyck. Jag kommer visa bilder sen också, så att du kan bli riktigt jävla creeped out. Alltså googla på det, för bilderna är typ det sjukaste.
Yeah.
Det är så här, en hel lycklig familj i det var så 70-talskläder och man bara, oh my fucking god.
Alltså deppigt om någon googlar på Family of Love och bara kommer upp så bilder för lik i källare.
Ja, verkligen. Family of Love, man hör ju att det är inget bra.
Nej,
ha inget syfte med din familj, tack.
Verkligen.
Det är inte en bra idé.
Okej, okay, så hon sa att hennes mamma hade hämtat henne, just det, Rina, bla bla.
Och Anna Marie kände ju lite som, men varför hämtade inte mamma mig? Liksom.
Just det.
För de har ju samma också. Mamma. Och då svarade Fred så här, helt kallt. Hon vill inte ha, she wouldn't want you love, you're the wrong color.
Note.
Ja. Ursäkta, nu blev det
finns
lite.
Inga fel färger, vill jag säga.
Precis, alla är lika mycket värda.
Det vet ni väl.
Utom seriemördarna.
Just det.
De är lite mindre värda, skulle jag säga. Charmins kropp lades först i källaren. Jag fattar, jag blir dåligt översatt där. I källaren där på Midland Road där de bodde innan de flyttade till Cromwell Street.
Mm.
Tills Fred släpptes ut från fängelset. För då tog han hans kropp och man tror ändå att han har styckat kroppen för det ser ut så. Men han säger att han inte har gjort det. Men dessutom så saknas då fingerleder och handleder och tå och sånt där. Som han har tagit innan.
Just det.
Ben. Phalanges, som vi nu vet att det heter. Så bör det ha gått till. I alla fall. Sen, grejen är så här, den här Rina då, mamman. Hon var ju så orolig då för sina barn. Så hon åkte till Moorcourt Cottage där Fred växte upp för att fråga vart hennes barn bodde, för det visste liksom inte hon.
Nej.
Det var under senare hälften av augusti 1971. Och Freds svägerska Kristin kom ihåg då att hon var både deprimerad och väldigt angelägen om att träffa hennes barn och få se att de mådde bra och sådär. Och så hon fick då adressen. Så då åkte Rina dit och ville väl diskutera då vårdnad eller att hon ville ta sina döttrar. Men då måste hon ju kommit dit och upptäckt att en inte lever fortfarande.
Mm.
Och det var sista gången Rina sågs levande, så hon tros ha blivit strypt. För när hennes kropp upptäcktes hittades ett kort metallrör med kvarlevorna, som man tror att hon kan ha utsatts för sexuella övergrepp också. Mm. Före själva mordet. Hennes kropp var styckad. Och så stod det extensively dismembered.
Oj, oj.
Alltså man bara, då har de stycket, det är gone to town med hela styckningsgrejen.
Superlemlästad är den direkta.
Ja, super. Hon var superlemlästad och placerade en plastpåse och begraven.
Åh, oh, fy fan vad sjukt.
Ja, vi kommer till det huset då. 25 Cromwell Street, House of Horrors. Mm. Den 29 januari 1972 så gifter sig Fred och Rosemary och flera månader senare med Rose gravid med hennes andra barn. Och så flyttar de från den här Midland Road lägenheten till en adress i närheten, nämligen 25 Cromwell Street. Och för att få in lite extra cash så hyrde man ut rummen på övervåningen till folk. Yeah. That's a nice place to live.
Yeah.
Fy fan. Man kan aldrig mer flytta ihop med, alltså så här, du bor här nu, Elinor.
Yeah.
Du kan inte flytta mer.
Tyvärr. You det kommer know. Ju vara lika överallt.
Och också så här, inneboende, nej tack.
Nej, det är ju, nu har vi en bra, va? Men.
Okay, den 1 juni så födde Rose en andra dotter som de döpte till May June.
Okej, okay, de har bara kollat i en kalender.
Ja, det stod det. Det stod det att de döpte henne efter, för det är 1 juni då, som May June blev det. Och May alltså stavat M-A-E. Och jag tror att det beror på att ingen av dem visste att det stavas M-A-Y. Det var min gissning.
Mycket bra.
Ja, ändå att båda var så här. Men de ser som glada idioter, förstår du?
Ja.
Och jag säger idiot för att jag tycker att det känns nedvärderande att säga förståndshandikappade mot förståndshandikappade. Utan de var verkligen idioter.
Ja. Det är jätteroligt. May, I think we should name her May, but what comes after? June? Okay, that's good. Very good.
May June din. Ja. Strax efter att de födde sitt andra barn började Rose arbeta som prostituerad igen. De hade ett rum i huset som var... Ja, get up there. De hade ett rum i huset som var Roses rum där hon tog emot sina klienter och som hade små kikhål som Fred kunde titta igenom.
Mm.
Det har de också, de filmade också stora delar av det här.
Mm.
Som finns kvar. Härligt.
Ja, ja, varför inte?
Yes, why not?
Museum. Love.
Let's watch some torture, shall we? Förutom det här så hade Rose också sexuella relationer med flera manliga och kvinnliga hyresgäster som antingen bodde i huset eller som Fred stötte på genom sitt arbete. Hon låg runt med alla helt enkelt.
Mm.
Och när hon hade sex med kvinnor så skulle... Alltså, det visade sig att alltså, hon gillade verkligen att öka brutalitetsnivån som hon utsatte den här partnern för. Då.
Yeah.
Till exempel så gillade hon att kväva den andra personen eller införa väldigt stora dildos i dem, du vet.
Mm.
Och om när kvinnan tyckte det var jobbigt eller uttryckte någon smärta eller rädsla så blev hon väldigt så här, det tyckte hon var nice liksom.
Mm.
Och det står, normalt ställde hon frågan, är du inte kvinna nog att ta det?
Oj.
Normalt nog.
Åh, gud. Hon har säkert fått höra av sin pappa.
Ja, ja. Gud, ja.
För han skulle ju uppfostra henne.
Alltså jag fick så himla ont i kroppen när jag läste det. Det var bara så här, Vad kommer det här ifrån för skit och varför är det en grej?
Det känns som att jag aldrig har haft ont egentligen när man läser sånt här.
Nej.
För att jämfört med som, vad detta skulle kännas så är det bara så, ja, jag har haft magkatar. Och det är jobbigt, va? Men.
Ja, men precis. Det går liksom inte att jämföra. Men, alltså, jag såg någon dokumentär när det var en kvinna också som berättade om dess första mord, för som jag kommer berätta om sen.
Mm.
Var hennes kompis. Och det blev liksom i det där huset att det blev som en bordell i princip. Och att folk kom dit och liksom, det var många som bodde där som var prostituerade och det var bara, och också att de här förtappade själarna var där och blev liksom torterade av Fred och Rose ganska ofta liksom.
Mm.
Så hon gillade ju verkligen att skada folk och hon var väldigt inne i det själv. Alltså hon var drivande liksom.
Ja, för det är så lätt att tänka det som att hon var liksom offer i allt detta också.
Ja.
Att Fred tvingade henne att sälja sig eller bla bla bla.
Mm.
Men nope.
Ja, men hon var ju offer
från början.
Ja, absolut. Vilket förmodligen Fred också var, men de växte ju upp och blev något de inte, absolut inte behövde bli.
Mm.
Och som de verkligen spann vidare på själva.
Sök hjälp.
Ja, ja.
Innan du börjar mörda och våldta.
Vad tror ni om att mörda sig själv? Kan det vara något?
Ja.
Testa den grejen.
Ja.
Bara nollvision på självmord. Inte alltid.
Varför då?
Precis.
Nu blir jag liberalis. Varför då? Varför, om man verkligen vill då?
Om man är en seriemördare då? Ska vi inte bara låta dem ta hand om det själva? Så att säga. Hur som helst. Fred var off.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ofta med själv och de hade väldigt mycket porr hemma, både sin egen porr och typ barnporr och djurporr och så här. Vidriga saker.
Mm.
Egentligen tycker jag det är konstigt att man kallar allt porr. Allt är inte porr. Barnporr, djurporr och typ så här plågsam porr. Måste det vara porr?
Ja, men eller hur?
Det är svårt porr. Att det finns ett samlingsnamn som liksom inte beskriver delarna i, tycker jag är svårt.
Ja, men det skulle behövas något mer ord för det. För det finns porr och sen så finns det crazy in the head-filmer och bilder.
Ja, men verkligen. Det borde inte kallas samma sak. För då blir man så himla, om man protesterar mot något så blir det så här, men gud, är du pryd? Och man bara, fast...
För att jag är emot barnporr.
Ja, men precis. För att jag är emot porr som inte är en, liksom...
Lagligt.
Förlåt, jag var tvungen att säga den här meningen bara behöll jag från artikeln jag läste. Much of the money earned from Rose's prostitution was spent on home improvements. Ändå en orimlig mening mitt i allt.
Men de hade ju
misär.
Ja, men det verkar som att de hade nylagt badrummet stup i kvarten, va?
Det måste
de var ju tvungna att mura in alla lika varandra.
Ja, ja, ja.
Så det är ju ett annat ord för att bara så gömma lik, men de får då låta väldigt trevligt.
Ska vi leka gömma liket? We'll call it home improvements.
Home improvement of love.
Ja, Barnen i det här huset i alla fall blev behandlade för jävligt.
Jag får bara fråga, vilken artikel var det du fått ifrån?
Det var nog Wikipedia, tror jag.
Nice. Mm. Jag älskar att det finns så långa historier. De bara berättar
helt. Alltså gud, ja. Det tar mig 2 dagar att sammanställa det här. Och delar av det är verkligen inte översatt. barnen i huset blev behandlade för jävligt. Kanske ingen big whoop.
Nej.
Där.
Eller så ingen. Nej, exakt. Ingen skräll.
Nej. Men från 7 års ålder så fick de jobba väldigt mycket i hemmet och de blev slagna extremt mycket. Mm. Mest av Rose. Hon var väldigt mycket på kroppsbestraffningssidan. Det tyckte hon var härligt.
Yep.
Hon kunde liksom sparka dem i huvudet, knivskära dem, sådana grejer.
Ja.
Det är ett go to town. Fred och Rosemarys första offer som kom undan levande. Mm. Det är bra att hon kom undan levande av flera anledningar. Men också för att... Alltså de hade ju jättemånga offer. De utsatte folk för helt sjuka grejer. Framförallt deras barn och så många tjejer som bodde där som kom till huset. Men den här kvinnan blev utsatt på det sätt som de andra mordoffrerna sen blev. Så man får se deras MO.
Ja.
För det förklarade ganska mycket av vad man hittade på de här skeletten sen. För det hade alltså första det här innan alla de, vad ska man säga, sexuellt motiverade morden börjar.
Ja.
De var ju mördat då barn och andra. Men, och man tror väl att Fred har dödat typ Anne McFall av sexuella motiv också, men deras liksom gemensamma kommer sen efter.
Mm. Men det är rätt säkert att man kan se på skelettet hur någon har mördat någon. Eller så. Jag vet inte, jag tänker att ett vanligt mord skulle ändå synas mätt i köttet.
Jo, det skulle det nog, men jag ska förklara vad man hittade på de här skeletten sen, vilket är jävligt obehagligt. I alla fall, i oktober 1972 anställde paret då 17-åriga Caroline Owens för att vara barnflicka.
Yeah.
De hade plockat upp henne en natt på en avskild landsväg när hon lyftade hem.
Ja,
ja. Mm. Nice.
Var hittar man sin nanny? Det är på de mest konstiga ställena.
Det är väl bara att ta upp någon. Mm. Någon som står och ser lite utsatt ut.
Mm.
De fick veta att hon hade jobbat hemma med sin styvfar och att hon letade efter jobb. Så då erbjöd de det här jobbet som nanny då. Så hon började jobba där, men ganska snart så märker hon att något inte stämmer och Fred börjar såklart ragga på henne på sitt usual uncomfortable way. Alltså.
Ragga? Jävla bra.
Ja, men jag vet inte vad man ska säga, för det stod typ come on to her, men alltså det är ju så här. Han måste ju börja vara creepy som fan bara.
Ja.
Yeah. Och typ så här, ja men hon var väl liksom, vad är grejen med ditt rum, Rose, där alla män kommer in hela tiden?
Ja.
Hon bara, jag är massör.
Ja.
Alltså, du vet, det var väl för mycket som bara, det här, något stod inte rätt till.
Jag har jobbat som massör och det var säkert samma sak.
Ja. Yeah. men i alla fall, så hon slutar där. Förlåt, vad sa du, att du jobbar som massör?
Jag har jobbat som massör.
Ja,
det
precis.
Var säkert samma sak. Ja. Det var ett skämt.
Ja, så, okay.
Du bara, jag bara, vänta, har du varit håra?
Jag kom efter i huvudet. Så jag var inte med. Men i alla fall, hon slutar.
Hon slutar
och de blir ju, och de blir ju förbannade. Så den 6 december 1972 så kommer Fred och Rose med sin bil där de plockade upp henne sist. De stannar, ber om ursäkt för sitt beteende och erbjuder henne skjuts hem.
Ja.
Hon hoppar in.
Yes, do it please. Hoppa in i bilen.
Då hoppar Rose bak och sätter sig med henne i baksätet med förklaring att hon vill ha en liten girls chat.
Mm-hmm.
Sen börjar de slå henne i huvudet tills hon är medvetslös och binder henne. Och, alltså de sätter liksom, vad heter det då? När man sätter, binder.
Ögonbindel, bakbunden.
Ja, de grejerna.
All of the above.
Och också gaffatejp över munnen och sånt där. Gaffatejp på hennes ansikte. När hon kommer hem får hon droger. Sen blir hon utsatt för ett långt sexuellt övergrepp av både Rose och Fred. Jag kan inte gå igenom, för man mår så illa när man läser vad de gör med henne. Men det är liksom,
ja, det
är vidrigt.
Jag mår redan illa.
Ja. Och det här verkar också vara den de inte går lika hårt åt som de andra som de har dödat. Så att det är liksom... saker de gör med de här människorna är liksom... Men det är fruktansvärt på alla vis. Bara. Men det klarar jag faktiskt inte av. Hur som helst, morgonen efter så hotade Fred den här flickan med att han och hans fru skulle hålla henne inlåst i källaren och låta hans svarta vänner utnyttja henne. Och att när de var färdiga skulle han begrava hennes kropp.
Jaha.
Så han verkar tro att det han gör är en grej. Men tänk, if my black friends came, att det skulle vara värre på något sätt. Så inte bara... Han är också rasist helt enkelt.
Ja, det är uppenbart.
Eller vill skryta med
det, ja. När hon sa
ja, men alltså, eller så vill han bara skryta om att I have black friends. Alltså att han var den duschen,
ja.
Också rasist i för sig,
ja, just det.
I alla fall, han och Rose frågar sen lugnt, står det. De frågade lugnt henne om hon inte ville komma tillbaka och jobba igen hos dem.
Ja, men om det var lugnt,
Ja, det var så. Du ska inte bara komma tillbaka då. Hon bara insåg så här, fan, det här är min enda chans att överleva. Så jag säger ja.
De bara, psycho.
Så hon sa ja. Och så hon började städa. Fick liksom gå omkring och städa då huset. Under den dagen. Mm.
Alltså, detta är så sjukt. Att de som överlever är ju alltid de som lyckas tänka så här snabbt. Så ja. Och vara så här manipulativa och förstå. Så, jag hade aldrig klarat det.
Nej, verkligen inte. Man hade ju också tittat på dem så bara, kan du inte komma tillbaka och jobba? Man bara, men tror du själv? Man hade inte kunnat ta in att du är så psycho så att du tror att det är en rimlig fråga nu.
Jag tror jag nu inte kunnat.
Har vi inte kommit överens om att you're the bad guys?
Yeah. Jag har inte kunnat låta bli och bara, men nej!
Ja, men verkligen.
Nej, sluta tjata!
Skjut mig nu!
Åh gud, det var obehagligt.
Mm, fruktansvärt. Så, under den dagen så lyckades hon få tillfälle så hon drog. Då kom hon hem och
hon drog?
Bara, nej, hon drog därifrån. Ja, hon stack därifrån. Drog. Dåligt av mig, jag använde det ordet som ändå liknade så fruktansvärt mycket den andra grejen.
Hon schappade
därifrån. I alla fall så kom hon hem och ville väl inte säga någonting, men hennes mamma såg, hon hade liksom bara hål över hela sig. Typ. Mm. Så då i alla fall så gick de till polisen. Och då greps paret och anklagades för... jag säger på engelska för jag vet inte riktigt vad det översätts som. Jag tror de flesta vet vad det är på engelska. Assault, indecent assault, actual bodily harm och våldtäkt.
Actual bodily harm.
Ja, jag tror inte det finns på svenska. Och indecent assault, jag vet inte vad det översätts till.
Det är kanske sexuellt övergrepp.
Jo, det är det jag tror.
Att, lite.
Ja, precis. Men jag undrar om assault är väl också sexuellt övergrepp? Så indecent
assault är väl mer är det som bara misshandel?
Misshandel? Ah, men då är det de grejerna. Visa på det. De grejerna är det.
Ja, vi höfta.
Ja. Och det ärendet togs upp då i Gloucester Magistrates Court den 12 januari 1973. Men Caroline Owens pallade inte att vittna. Tyvärr.
Mm, tyvärr.
Tyvärr. Så alla anklagelser som gällde Owens sexuella övergrepp gick liksom...
Alltså jag fattar att man har det jobbigt. Hon har redan gått igenom mycket.
Ja.
Men vad fan.
Förstår du förseende det här är för alla andra? Caroline Owens.
Ja, alltså, är det så du menar? Caroline. Fan, visst, ja. Upp på hästen. Pallrar dig ut. Nej, ja, det är hemskt. Fy fan. Hon måste ju ha fått så lite stöd också.
Ja.
Alltså det är ju, antar att det är det det hänger på lite, att man ska palla vittna.
Ja, jag tror att hon säkert kände att jag skulle inte hoppat in i deras bil. Hon hade säkert fått massa skit från sin pojkvän för att hon hade låtit sig våldtas. Och, ja. I don't know. Det känns bara som att folk var fittor med där förr i tiden.
Ah,
mer, alltså nu också, men mer då. Men de gick med på att säga att de var skyldiga till... liksom de mindre anklagelserna här, som då var indecent assault och actual bodily harm.
Mm.
Och för det fick de 50 pund i böter och sen fick de åka hem.
Aj, 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 den sved i plånboken.
Ja.
Ah, fy fan vad sjukt.
Så när Caroline Owens hörde det så försökte hon begå självmord.
Ja.
Nutta.
Och det gick inte.
Hon lyckades till och med det.
Nej,
ja, men hon klarade sig och det känns väl bra, men det känns också så konstigt att någon går upp i rätten över det och sen bara, hon vill inte vittna, alla bara, ja, men då kan vi inte göra någonting. Men bara, ni kanske ska gå hem och kolla bara, hur många barn bor med de här människorna?
Mm.
Hur har de det hemma hos sig? Kan det vara?
Ja, men alltså, när någon anklagas för det och någon inte vågar vittna, det kan ju vara ett litet tecken då på att något pess.
Litet minitecken bara.
Jag tycker nästan att om hon hade vittnat hade det varit mer misstänkt. För då hade hon inte varit rädd nog. Jag bara slår på alla håll nu, det märker ni.
Du är som en försvarsadvokat.
Ja.
Att du kan inte göra någonting rätt.
Nej, det är så man känner igen dem.
Ja.
Ja, men ni förstår ju att det här är bara teori.
3 månader då efter de blev släppta så begick de sitt första kända mord.
Mm.
Så de måste också ha känt, tror jag, det här går att komma undan med, men vi måste döda dem. Ja, det är min gissning bara, men det känns ju så.
Just det var nära ögat, kände de kanske. Nästa gång lämnar vi inga vittnen.
Så i alla fall, 20 april, Linda Gau. Hon bodde där och hade liksom delat sexpartners med Rose. Och, så jag vet inte om hon jobbade som prostituerad, men hon hade liksom haft sex med dem innan. Okay. Efter att hon försvann så kom Linda Gaus mamma dit till Cromwell Street för att kolla om hon var där. Då öppnar Rose och har på sig Linda Gaus kläder och tofflor.
Linda Gaus skinn. Okej, okay, så de bara, okej. Okay. Hon är borta. Men kolla vilken gratis morgonrock.
Ja.
Och tofflor.
Ja. Och mamman bara, vad är det här? Bara, nej, men hon har flyttat. Okej, då. Och det var, hon begravdes under badrummet. Som först var ett garage, som de sen har gjort om till ett badrum. Så när de begravde henne där så var det ett garage. Och sen har de jobbat med home improvements.
Ja.
Hur vågar man göra det när man vet att det ligger lik där under?
Ja. Vadå, så de begravde henne i garaget och sen så gjorde de om det?
Mm.
Efter det?
Ja.
Oj, okej. Okay. Ah. Improvement indeed.
Och också så här, när man sitter där inne, vad gör? Jag vet inte, hur befinner man sig inne på ett badrum? Whatever. Ja. Hur som helst. Det 10 november, Carol Ann Cooper, hon var 15. Och hon hade blivit placerad i foster care efter att hennes mamma hade dött 1966. Och hon blev tagen, kidnappad från en busshållplats.
Tråkigt år.
Mm.
För
busshållplatser.
Busshållplatsen, ja.
Hon var det sista, hon var den sista man hittade i källaren. Mm. Så när man hade hittat alla så till slut så hittade man henne också. Då var hennes kranium. Ja.
Skalle.
I alla fall då var det liksom kirurgtejp över hela okay. hennes liksom skalle.
Men va?
Och hennes de här vad heter det?
Armbåge?
Nej, när man hugger av grejer, som jag sagt 1000 gånger.
Lemlästa?
Ja, fast man... När man...
Stycka?
När man karvar upp någon efter de har dött. Man styckar.
Ja, jag sa det.
Sa du?
Jag sa stycka. Nej, man karvar
upp någon. Jag tror du sa stickar.
Nej. Du bara, Elinor, du förväxlar alltid barn med människokroppar.
Ja, men verkligen. Åh, vilken obehaglig. Oh. Häng med nu huvudet, för vi försöker göra någonting här. I alla fall, hennes styckade liksom, kroppsdelar var liksom bunna med olika rep och sånt. Så de hade haft kul med det liket, kan man säga.
They went creative.
Mm-hmm.
Fan vad, va? Jag fattar inte ens, men jag vill nog inte det.
Men det var så de gjorde, alltså de tog liksom typ gaffatejpade hela munnen eller hela liksom ansiktet, hela huvudet på dem. Mm. Och sen så gjorde de 2 hål för näsan som de satte så här, sugrör i så de kunde andas. Men då kan de inte skrika. Och sen utsatte de dem för så sjuka grejer.
Oh my god!
Mm. Ta in den super trista grejen.
Den bilden kan vi ha nu.
1973 tar de upp 1973 har varit hela, förlåt. Den 27 december 1973 i alla fall så dödade de Lucy Partington, de var 21.
Vilket jävla intensivt år för dem.
Mm.
Alltså 71-73, hej och hå.
Tappade verkligen. Ja. Plus att så här, det här är de har erkänt. Fred har ju sagt att det finns jättemånga fler.
Ja.
I alla fall, hon pluggade på universitetet och hon kidnappades också från en busshållplats och hon begravdes också i källaren. 16 april, Therese Siegenthaler, 21, schweizisk student på Greenwich Community College. Hon kidnappades när hon var ute och liftade.
De älskar att köra runt.
Ja, det är verkligen.
Leta unga tjejer.
Alltså Fred byggde sen för att så här, dölja vart hon låg begravd. Varför just hon? Men jag vet inte, men i alla fall så byggde han en falsk chimney. Vad heter det?
Skorsten.
På hennes grav.
Så den ledde.
Men varför just henne? Jag bara tänker så här, de har så begravt så många.
Ja.
Så bara, maybe we'll put the false chimney here. Varför just på...
Och eller kan, att de bara höll på med home improvement så det var en ren slump.
Hon
bara,
kan bara,
how about a chimney here? Where? You know, over at hennes namn.
Over at Therese's.
Oh, it's a good location for a chimney.
Ja, ja men något sånt, verkligen.
Ah, vad sick.
Fruktansvärt. Ja, och att hon var från Schweiz, men det fattade inte han. Så han kallade henne The Dutch hela tiden.
Mm. Det är add insult to injury.
Ja, men verkligen. My little tulip. Han bara, nej.
Sa han det riktigt?
Jo. 15 november.
Jag bara, det var fruktansvärt att höra att han kallade henne till barn.
Resten kan jag hantera, men inte där. 15 november, Shirley Hubbard, 15. Ett fosterhemsbarn som kidnappades från en busshållplats, också hon. När de hittade hennes då styckade delar i källaren på Cromwell Street så var hennes huvud just då helt täckt i sån tejp.
Ah, okay.
Och också, då hade de en så här, gummislang som de hade satt in i näsan på henne. Mm. Så hon kunde andas. 12 april 1975. Läget lite lågt. De kanske var gravida med någon, vem vet.
74 var, det var ett, en liten svacka.
Ja.
Mordsvacka.
1975, 12 april. Janira Mat, 18 år. Hon bodde tidigare där på Cromwell Street men hade flyttat därifrån. Och henne kidnappade hon när hon lyftade. Men jag tänker så här, de säger kidnappade på busshållplatser och sånt där. Mm. Och då känns det som att det är väldigt random vilket de får med sig. Men samtidigt så känns det inte så, för alla är ganska utsatta på något sätt. De flesta som de får med sig, förutom den här schweiziska studenten då, så är all, men hon är i alla fall ensam i landet. Resten är också ensam, de är fosterbarn eller, alltså du vet, de har någonting. Mm. Och så den, även den här kände de ju sen innan, men de kidnappade ända ändå när de lyftade samma med första. Så jag undrar om det inte är så att de har stalkat folk en del också.
Kan ju vara det, eller så är det mest att de som är utsatta och ensamma är de som går in i en bil med okända människor. Eller så med randomers.
Ja, fast på den tiden var det ganska vanligt,
ja, just det,
att lyfta 70-talet. Det var liksom inte...
Mm,
just kanske... för att de inte hade den här typen av podcast som sa alla människor är sjuka i huvudet.
Ja. Ser du en väska så är det ett lik i den väskan.
Mm. Eller en bomb.
Ja, det kan det också vara. Glöm aldrig
bomben. Glöm aldrig bomben. 1978, 10 maj. Shirley Robinson, hon var 18. Hon hade också bott på deras... eller hon hade också varit en lodger där liksom.
Ja.
Hon var bisexuell och hade haft sex med både Fred och Rose.
Det verkar som att man inte riktigt behövde vara bisexuell för att ha sex med dem. Men hon kanske gjorde det frivilligt då?
Ja, innan hade hon gjort det frivilligt. Hon hade liksom bott där och de hade haft sex. Och det hade väl varit någon sorts... Det är svårt också att säga om det var liksom... Ja. Samtycke. Ja, för samtycke är knepigt. Det... Bara som grej just när det handlar om att folk blir nedtryckta. I alla fall när hon försvann, men grejen med henne då är att när hon försvann så var hon 8 månader gravid med Fred.
Barn.
Ja. Ja. De har inte stoppat upp Fred. Can you take it, woman?
Åh oh, nej. Okay, så hon var supergravid.
Ja, för de var väl typ lite ihop. Hon och Fred.
Mm-hmm.
Och man tror liksom inte att det fanns något sexuellt motiv för just det här mordet, så var det. För att de tror att de dödade henne för att Rose kände att hon förstörde lite för dem. Yeah, för hon var ganska lugn med att man gjorde lite vad som helst med vem som helst, men det kändes som att det fanns något mer där. Och det klarade hon inte av då.
Ett triangeldrama.
Ja. Han hade också skurit ut hennes bebis. Oh, för det är gud. Hans grej.
Åh oh, gud.
Ja.
Det är så äckligt att höra.
Mm. Det är nästan en av de värsta grejerna. Nah. Det finns mycket. Ja, det... Tror mig, jag också... Left stuff out. 1979, 5 augusti, Allison Chambers. Hon var 16. Hon var också fosterbarn. Sen hon var 14. Hon hade rymt väldigt många gånger. Och hon lärde känna paret West då 1979. Och alltså, jag vet inte, det står att Fred sa att Rose became too bloody vicious with her. Men det var ju han också. Det känns bara som att han hittade på sån skit.
Mm. Vad gör du?
Men hon hittades också med ett läderbälte som liksom satt runt hennes vad heter det? Hennes käke. Som var liksom bundet så här uppe på huvudet på henne.
För att hålla munnen stängd.
Ja, för de hängde liksom upp dem i taket. De hade hooks i taket.
Åh, nej, vad sjukt.
Ja. Oh. Och hon hittades i trädgården på Cromwell Street. Mm. Och det var så det sista mordet där de kunde liksom etablera att det var ett sexuellt motiv.
Okej. Okay. Sexuellt motiv är bara att de är våldtagna innan, eller vadå?
Alltså de blev sextorterade till döds.
Ah, okay.
Blev de ju.
Okay.
Ja, det är det värsta. Jag kan inte tänka mig något värre sätt att dö på nästan.
Nej, fy fan vad sjukt.
Mm. Okej, okay, så 1987, 19 juni. Ganska långt efter.
Mm.
Heather West.
Just det.
Mm. Hon var 16.
Den förstfödde.
Alltså, ja,
nej, det blev hon ju verkligen inte. Eller?
Nej.
Han hade massa barn innan. Men hon var bara äldst av 71, deras barn.
Eller? Ja, precis. Hon var äldst. Men just det, först var Charmaine och sen var Anna Marie. Ja. Anna Marie lever fortfarande. Och sen var Heather.
Just
Charmaine död. Mm. Men av deras var hon först, ja. De tror att hon blev mördad för att hon började prata om vad hon blev utsatt för. För det var så tydligt på henne. De andra barnen sa att det var vidrigt där, men hon hade det värst.
Okay.
Att hon var liksom, hon bet på naglarna tills de blödde. Hon satt och så här, hon kunde inte sitta still, hon satt och vaggade på stolen. Hon var liksom, om det var en vuxen i rummet så att hon alltid sneglade på. Hon var liksom superrädd och helt medtagen liksom. Mm.
Så det syntes helt normalt på henne. Mm. Eller så.
Precis.
Som man...
Och hon hade väl på något sätt sagt då till någon kompis att hon hade blivit utsatt för saker. Och det kom fram till föräldrarna och då dödade de henne.
Hur gammal var hon då, sa du?
16. Okay. Men grejen är att alltså, det är också det att man hittade ju henne liksom, hennes naglar låg bredvid. Så man tror ju att hon också blev torterad. Alltså att de bara dödade henne på det vanliga sättet.
Ja.
Och det, jag vet, det känns hemskt att tänka på. Men det känns som att där fanns det inget sexuellt motiv. Eller fanns det det?
Ja.
Varför skulle det inte finnas det? Liksom egentligen.
Verkligen.
I alla fall. Det här, det var 87. Men i maj 1992 så våldtog Fred sin 13-åriga dotter både
fysiskt och psykiskt.
Ja, men både vaginalt och analt.
Oh, fy.
Ja. Och gjorde det ett tag, för de barnen var ju så här, alltså de blev ju liksom vad ska man säga, tallade på hela tiden.
Yeah.
Men de hade som så här liksom tricks och hur ska vi bete oss för att pappa inte ska våldta oss, okej, om han kommer upp så måste någon vara i rummet hela tiden och så här. De hade såna grejer liksom för sig. Men då när det här hände henne då, så hon var ju inte med på att det här var något normalt än, så då hade hon sagt till Rose liksom vad som hade hänt och hon,
förlåt, vem pratar jag med nu? Jag tappade bort mig lite.
Deras 13-åriga dotter, och jag minns faktiskt inte vad hon hette nu.
Okay.
Men i alla fall så berättade hon det här för Rose vad pappa hade gjort liksom. Och då sa han bara you were asking for it. Och sen så blev hon våldtagen på massa olika tillfällen efter det, framför Rose och så här. Hon tyckte att det var en bra idé. Hon stod och hjälpte henne i badrummet efter när hon stod och blödde och var så här, well, what did you expect? Så för henne var det liksom så himla naturligt, den här typen av förhållande liksom.
Fattar sjukt egentligen om man tänker på, för det verkar ju vara 13 till 25 är deras ålder på offer. Så det kan ju ha varit så att de liksom, när de får döttrar så bara har de väntat på att de ska komma till den åldern.
8 till 25.
Ja, okej. Okay. Yep. Men nu har de alltså så pass gamla döttrar, så vitt jag vet hittills, som är så här, okej, okay, nu är de of age.
Yep.
Så det kanske var därför det var en liten lucka innan också på målet. Så, snart så har vi...
Nu har vi våra egna,
ja. Fy fan vad sick.
Alltså det är riktigt vidrigt. Den här våldtäkten filmades också av Fred. I alla fall, den här flickan berättade då för hennes kompis några veckor senare vad som hade hänt, och hon berättade för sin mamma, och den här mamman ringde, som tur är, inte Fred och Rose, utan hon ringde polisen.
Heja, heja, friskt humör.
Ja, så 6 augusti 1992 så kom polisen för att kolla huset för stulna grejer, liksom, that was the pretense. Men man hittade massa så här sexgrejer. Typ 99 porrfilmer, både hemmagjorda och inte hemmagjorda. Och det är det som jag tycker är lite jobbigt, att det står bara det. Och man bara, fast det måste ju vara en skillnad på om det är vanlig porrfilm eller om det är just med ett barn eller filmat någon som blir torterad. Eller, ja, precis. I alla fall så...
Eller var det One Night in Paris? Ja, men det är typ samma sak.
Men de hittade inte filmen då, där han våldtog sin dotter i alla fall. Synd nog. Men
de glömde kolla i kameran.
Men hon kunde i alla fall lämna ganska bra vittnesmål om det. Och att det hade, liksom, det hade börjat när hon var 11. Hon kunde liksom berätta allt det där. Och då, ursäkta, Rob. Alla de här barnen blev i alla fall då placerade i fosterhem.
Yay.
Dagen efter.
Yeah.
Så det var ju bra. Och då fick de gå igenom medicinska undersökningar. Det är... Alltså syntes jag att de har blivit både fysiskt och sexuellt utnyttjade och misshandlade.
Yeah.
Det är också någon som skrev att han blev afflicted with speech impediments and squints. Säger så mycket, tycker jag.
Ja, så de har fått tics liksom.
Och, ja, och typ svårt att prata ordentligt och sånt. Ja. Family of love, bara fuck you. Ja, och så får man se, alltså det finns en dokumentär som är väldigt bra som man kan rekommendera på Discovery Channel, eller kolla på den på YouTube. I tre delar, men där man så här, deras hemvideos när de är så här ute i liksom i naturen och är på så här exkursion och alla är så här. Alltså det är så konstigt att tänka att det finns. Att de också kan bara ha en vanlig dag.
Ja. Bara igår så våldtog vi och mördade er stora syster, men imorgon ska vi ut på landet.
Ja.
Alla ska
låt oss låtsas ha trevligt.
Ja.
Mm.
Eller så bara hade de trevligt. Alltså, ja. Deras version av trevligt. Liksom.
Ja, men det måste det ju vara.
Det var en trevlig dag jämfört med de andra dagarna.
Gud ja.
Så jävla sick.
Så sjukt. Men de här barnen berättade också att det var deras mamma som hade slagit dem absolut mest. Och att pappan hade sagt att om de berättade för någon om vad som hade hänt här då, så skulle de bli buried under the patio like their sister Heather.
Just det.
Yeah.
Fan vad snyggt du knöt ihop det här.
Ja.
Mycket, yes. Mycket bra.
I alla fall så blev det liksom... det blev typ ingenting av det där. För att...
Vadå?
Ja, för att de pallade inte riktigt att vittna.
Barnen?
Ja. Och typ hon som hade blivit våldtagen sa att hon ville tillbaka till sin familj. Men det blev mycket sånt, liksom classic abuse shit.
Ja.
Såklart. Men när Anna Marie tog tillbaks, för hon kom fram och bara först berättade allt hon hade varit med om, sen sa hon, nej, jag tar tillbaks det, men jag kan inte hitta min mamma och min halvsyster.
Mm.
Så det kan ni kolla.
Mm.
Grejen är att även om de släpptes, så behölls alla barnen i sina fosterhem. Så det var ju bra.
Ja.
Men de fick ha supervised visitations.
Nej, men.
I Cromwell Street-huset.
Nej, vad sjukt.
Mm. Men i alla fall då så började de ju gräva då för den här Heather-grejen.
Mm.
Och det var då de hittade alla skeletten. Och där gick det väl lite åt helvete då.
Där kunde de börja ta in dem på förhör igen i alla fall.
Yes, yes.
About that thing.
Så de ställdes inför rätta 30 juni 1994. Fred för 11 mord. Och Rose för 9. Och grejen är att så här... Det var första gången de träffades, så först var bara han inne och började säga, ah, men vänta, han höll på med att han skulle, för när de skulle hitta alla de här kropparna, det var ju svårt liksom, visste inte vart alla fanns och delade. Anne McFall var ju liksom ute på landet och sånt där.
Mm.
Och han började med att säga att det bara var han, ingen annan. Och att de här kropparna, eller att de här människorna, alltså de kom till någon sorts spöken som han kände av, och det är massa så här, som att han var någon sorts medium och så här.
Mm.
Men sen så började han väl liksom tillstå då att nej, men Rose också mördat dem. Och sen så när de ses i rätten då, Rose och Fred, när de liksom ska bli anklagade för det här, då går han fram och tar henne på axeln och hon bara iggar honom fullständigt.
Mm.
Och man märker att han tycker att det är skitjobbigt att hon är så förbannad på honom och inte vill ha något med honom att göra.
Oj.
Och man tror att det var hon som var rätt drivande och den som liksom bestämde i familjen. Hon hade koll på pengarna, alltså hon kunde slå Fred ganska mycket också och sådär.
Mm.
Så man tror liksom att...
Regeringen som vi kallar dem.
Ja, att hon verkligen var den.
Shit.
Men i alla fall så tar Fred livet av sig.
Oj.
Innan domen hinner falla för honom. Och då skriver han ett självmordsbrev. Vill du höra?
Ja, tack.
Vill du höra bad English? Okej. Okay. To Rose West, Steve and May. Det är de. The rest of the children I do not care for.
Nej, men.
Well, Rose, it's your birthday on 29th of November 1994 and you will be 41 and still beautiful and still lovely and I love you. We will always be in love. The most wonderful thing in my life was when I met you. Our love is special to us. So love, keep your promises to me. You know what they are. Where we are put together forever and ever is up to you. Okay. Mm. We loved Heather, both of us. I would love Charmaine to be with Heather and Rena. You will always be Mrs. West all over the world. That is important to me and to you. I haven't got you a present, but all I have is my life. I will give it to you, my darling. When you are ready, come to me. I will be waiting for you. Fred West, suicide note.
Avslutar han med det?
Jag vet inte. Det stod ut så nämligen i texten. Men jag vet fan. Det tror jag inte.
Det tror jag inte, nej. Men
han kan ha gjort det. Alltså resten var ju väldigt konstigt skrivet.
Ja, det var ju väldigt... Det började ganska stringent.
Mm.
Men sen blev det mer och mer rambling när han började prata om all over the world, you will be my Mrs. West, eller bla bla.
Jag tycker skillnaden var the most wonderful thing in my life was when I met you. Och man bara, för alla andra i hela världen var det, det sämsta.
Ja, verkligen.
Vad är det sämsta i ditt liv? Det var när de träffades.
Och det här med Heather och Rena och Charmaine.
Ja. Yeah.
Okej, rambling som a madman, indeed. Men alltså, Jag ska, för okej, okay, något sjukt.
Ja.
Det slår också an en romantisk sträng i mig. Jag fattar att det låter helt sinnessjukt, men det var ganska, när det kommer till kärleksförklaringar, så är den ju väldigt stark. Am I right, ladies?
Alltså, typ inte.
Jag tycker eller? Det är väldigt fint. Just kärleksmeningarna är ju fina. Och klassiska. Det är inte därför vi är här för att
prata. Nej, men alltså vänta, jag försöker se det. För mig är det bara dåligt skrivet av någon som försöker. Bara, tyck inte illa om mig, jag klarar inte det här längre. Jag måste ha livet av mig.
Okej. Okay.
För att jag tycker också att det känns så himla, tänkte det vidriga är att man blir mördad av sin styvmamma, mamma som är Charmaine, och att han sen tar upp henne i sitt suicide letter som också är en love, en kärleksförklaring.
Yeah.
Du vet den här tjejen du dödade, min dotter. Jag hoppas att hon är med de andra som vi dödade.
Ja. Alltså jag är 100% medveten om att det är sjukt.
Yeah.
Men en bit av mig som säkert inte mår så bra tänker.
Nej, nej. Och det här är verkligen sjukt.
Ja. Men vad gör man?
Ja,
man får väl se det.
Man hänger sig i sin cell.
I alla fall. Jag tycker vi gör en romkom av det här. Det är allt jag har att säga.
Och fy fan. Ja. Hur som helst.
Det hade kunnat vara en bra typ Tarantino-film eller något, om det inte var baserat på en verklig händelse.
Ja. Ja, eller kanske.
Om det inte var massa våldtäkter också. Ja.
På barn.
Ja. Jag backar.
Men hon var också ett barn själv när hon träffade hur som helst. Den 21 och 22 november kom domarna mot Rosemary West. Hon ansågs skyldig till 10 mord. Man kallade hennes brott appalling and depraved.
Mm.
Hon blev dömd till livstid i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och hon sitter nu fortfarande på Her Majesty's Prison, Low Newton. Hon säger fortfarande att hon är oskyldig.
Vadå? Oskyldig till brott eller oskyldig till att det har hänt?
Hon säger att det är Fred. Att det bara var han. Och att det var han. Man hör henne så här, de har avlyssnat henne och spelat in henne. Hon sitter och pratar med ena dottern May under tiden som de har Fred inne på förhör. Och hon bara, alltså hon svär så mycket, men vilket gör henne lite obehagligare av någon anledning.
Ja.
Men också att hon är så här, men jag kunde inte hjälpa någonting. Det var inte mitt fel. Det var ju han, och jag gjorde bara som han sa att jag skulle säga och göra, och det, jag kan inte hjälpa att bla bla. Alltså att det är väldigt mycket liksom att hon hittar ursäkter.
Ja.
För hon vill väl liksom inte kännas vid att hon var väldigt drivande i det.
Ja, det är min, för jag på något sätt så förstår jag inte hur folk kan ljuga så rakt av.
Nej. Men jag tror hon gör det för sig själv, tror du inte?
Ja, men säkert. Men jag tycker det är obehagligt, bara typ, jag ser om Breaking Bad nu, när Walt har någon så här utläggning till Jesse, bara titta på mig, jag lovar att jag gjorde inte det här och det här.
Mm.
Och bara så vet man att man har liksom sett honom göra det, och då blir jag så här, det här är det sjukaste jag har sett.
Ja. Typ. Ja, men det är obehagligt.
Ja,
det är det ju.
Det är verkligen.
För jag är ganska bra på att ljuga. Alltså så här, du vet, komma undan med. Nej, men vi går dit och sen, du vet. Ja. Så får det låta casual. Men om du skulle säga så här, har du gjort det här? Att du skulle titta dig i ögonen och bara, nej, absolut inte. Det tror jag. Alltså det är en helt annan grej.
Det är en så annan grej. Men det är verkligen det hon gör.
Crazy. Men grejen är också att Fred ses nästan som den större seriemördaren. Jag kan fatta varför, för han började också tidigt.
Ja.
Så han har hintat att det finns fler offer. Han har också mördat 15-åriga Mary Bastone redan 1968.
Ja.
Som man sen begravde ute på någon sorts farmland.
Okay.
Och han sa att han hade mördat, det hade man hittat då. Men sen har han sagt att han har mördat fler, typ när han har jobbat med en construction project, och han har liksom han har sagt att det fanns olika gårdar som han åkte ut och hade grejer på, där han liksom begravt människor. Så.
Det känns som att de hade lite olika motiv i det.
Precis.
I sjuka beteende. Hon var lite mer så sexuell tortyrking, och han var bara så här mörda och spara ben och stycka typ.
Ja, precis. Han var precis den seriemördaren som bara hade en liten tick i sig, men att hon bara var en elak jävel.
Ja.
Sadist.
Ja.
Så kändes det som. Hon var sadist och han var seriemördare. What a match made in.
Ja, de kompletterade varandra väldigt bra. På det viset får man ändå ge dem.
Det får vi verkligen ge dem. Men det var det om det. Vad tycker du? Vad tycker du om mitt första mord?
Jag tycker att det var mastigt.
Ja, det.
Och
det
var en resa.
Mm.
Det gjorde du bra.
Tackar.
Mycket bra research. Mm. Är det så här det ska vara liksom, i din podd? Att du har en gäst, du berättar något helt sick mord.
Mm.
Och så ska man bara svara, reagera.
Men bara prata om det lite liksom. För jag, det är det som är, jag tycker om att lyssna på Molly sånt, men jag gillar framförallt just när man bara får riva loss på de sjuka grejerna.
Yeah.
Eller diskutera vad man tror om grejer. Som så här, Rosemary West. Ska vi googla fram en bild så du får se hur hon ser ut? För det är ändå en viktig grej. Så kan vi också säga att det kommer ju vara så att min gäst också har med sig ett mord eller mysterium eller typ vad har hänt i min hemstad och sånt där.
Ja, för det tänkte jag också. Mm. För jag hade någon idé på någonting jag kunde prata om. Men sen så också, jag tror jag vill vänta till en annan gång. Ja. När jag har liksom sett hur du har gjort. Och, för då behöver man inte ha gjort så mycket research, tänker jag, som gäst.
Nej, nej, nej. Du behöver bara berätta den grejen. För förmodligen så kan jag nästan allt om det redan.
Ja,
också. Men också att så här, ja men här har du den klassiska bilden på Fred and Rosemary West.
Oh my god!
Mm-hmm.
Jag älskar att rubriken är 13 disturbing facts about Fred and Rosemary West. Hur lyckades ni narrow it down till 13?
Nej, men
det är liksom bara...
Det finns fler. Det finns fler. Oh, shit, det finns också en familjebild. Där har vi den. Den tycker jag vi alla ska googla nu.
En family of love.
Ja. Den är svår att se hela
den
här.
Den får du lägga ut på någon Facebook-sida eller sådär.
Men där... Alltså med alla barnen...
Jag måste säga att den är lite pixlig, men...
Ja,
shit,
det finns en bättre.
Galet.
Men eller hur? Bara massa barn i 70-talskläder som sitter och ser, de ser så jävla normala ut.
Ja, för det är det som är det sjuka. Mm. Alltså den här, det är väl typ mugshots eller något på dem.
Ja.
Där är det lite, då blir det lite sjuka. Men det äckligaste är ju att se normala bilder på dem.
Mm.
När det är så här, ja, lilla familjen. Så här hade ju mitt familje liksom bild porträtt också kunnat se ut. Liksom.
Eller hur? Och så vet man att alla de där barnen är fruktansvärt misshandlade, framförallt av Rose. Alltså hon, hon band fast sin son i toastolen och bara slog honom med the belt buckle.
Ja.
Och så kommer det upp en på Donald Trump när han håller
upp en bild. Ja, men det kommer upp en rubrik. Donald Trump got tricked into retweeting a photo of notorious... Men det är väl mördare då.
Mm.
Det, jag vill veta mer. Så håller han en bild. Ja, men det är Google, va? Vilken grej.
Verkligen någon vilken spons. Grej. Nej, men ja, för du kommer ju komma tillbaka. Så jag kommer ju återkommande gäster. Jag tycker det känns som en väldigt bra idé.
Jag ser mycket fram emot det. Mm. Åh, gud. Och jättebra namn på podden. Jag gillar allt detta.
Ja, men vad skönt. Vad bra det känns. Vad blir det för mord? Ja, det får vi se.
Ja.
Tack så mycket för att ni vill lyssna på första avsnittet. Det känns ju jävligt stort.
Ja.
Du kommer också komma ut med en podcast snart. Som är...
Jag kommer göra det. Håll ögonen öppna för det. Följ mig på sociala medier också. Där heter jag 39-kuken. Släng in en pluggning då.
Härligt. Ja. Tack för idag.
Tack själv.
Hej då.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.